Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Ja, det är jag som är Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG. Börssnack är då podden som handlar om börsen och allt annat däromkring. Vi har kommit till avsnitt 82, inspelat torsdagen den 7 maj. Det är min arbetsgivare IG som står bakom podden och IG då är en av världens största tradingmäklare. Vill passa på att uppmana alla som har Instagram att gå in och följa IG Sverige på Instagram. Vi har nyligen startat ett konto där jag lägger upp lite marknadskommentarer. Så gå in och sök på IG Sverige. Ja, som ni märker så är inte Jonas med oss idag. Han har fått förhinder och är tillbaka nästa vecka. Men den här veckan har jag med mig Angelica Hansson. Förvaltare från AMF. Har en väldigt lång erfarenhet av marknaden. Med förvaltning av med väldigt goda resultat då. Och idag så är tanken att vi ska prata om vilka bolag som hon gillar, hur hon hittar köpkandidater, när hon säljer av sina innehav och framförallt hur man blir en framgångsrik förvaltare eller investerare. Varmt välkommen till Börssnack.
Tackar, kul att vara här.
Ja, hur är läget?
Jo, men det är bra. Det har varit fullt upp med alla rapporter. Det är ju väldigt spännande när de kommer in. Samtidigt som det är lite speciellt i år då, när man inte riktigt ser eländet som ska komma.
Mm. Är du beredd på 5 snabba frågor?
Ja.
Okay. Från dagens nivåer, tror du att börsen står högre eller lägre vid årsskiftet?
Högre.
Högre, positivt. Föredrar du tillväxt eller värdeaktier?
Jag föredrar tillväxt, men man får ju också se lite grann hur börsen är, så att säga, vad man väljer. Men det är alltid spännande med tillväxt.
Yeah. Tycker att risken är högre i småbolag än storbolag?
Det har gjorts faktiskt ganska många undersökningar på det där och visar att egentligen är risken lite lägre, därför att små bolag är så påpassade så att de måste sköta sig vad gäller till exempelvis hållbarhetsfrågor och liknande. Och sen är det ofta så att det är ett relativt stort personligt ägande från vd och ledning som gör att det är deras egna pengar, så att säga. Och dessutom kan jag kanske, just som det ser ut nu, tycka att risken i en del mindre bolag är lite mindre, därför att jag menar, Sverige har inte varit lika nedstängt som resten av världen, så att vårt BNP kommer förhoppningsvis klara sig lite bättre. Och då tror jag faktiskt att en del inhemska bolag också kommer klara det ganska bra.
Mm. Hur mycket gillar du bolaget Sinch?
Jag tycker att Sinch är ett väldigt spännande bolag där jag framförallt vill ta fasta på att ledningen och management har gjort den här tillväxtresan då väldigt bra. Och från att ha varit kanske lite tråkigare bolag som heter Celex och som introducerades för några år sedan, så har man genom väldigt smarta förvärv kanske tagit bort en hel del av de risker som fanns i det här bolaget, när man var mycket mer bara fokuserad på sms-trafiken.
Mm. Vad skulle du jobba med om du inte jobbar inom finans?
Jag skulle nog vara trädgårdsarkitekt, tror jag.
Okej, okay. All right. Då kör vi.
Börssnack med Hansén och Olavi.
Ja. Innan vi börjar prata om marknaden så är jag lite nyfiken på dig. Jag vet att du har jobbat i branschen sedan 80-talet.
Ja.
Det är faktiskt väldigt många som har tipsat mig om dig, att jag ska bjuda in dig till podden. Mm. Så det är jättekul att du ställde upp och kom hit. Men kan du inte berätta lite kort om dig och var du började din karriär?
Jo, jag började min karriär för väldigt länge sedan på ett finansbolag som heter Finansvendor. Och sen jag började där 1981, och sen så började jag på Robur och arbetade som analytiker där. Hade faktiskt hand om fastighetsbranschen, eller fastighetsvärderingar då. Och det var inte så kul när det blev kris där i 90-talet. Mm. Men man lärde sig extremt mycket på det. Efter 6-7 år där som analytiker så sökte jag mig till mer säljande, så då jobbade jag på Matteus Fondkommission som instmäklare, /verkstadsanalytiker. Och det var också väldigt lärorikt. Slutade där innan de köpte JP Bank, för sen gick det ju lite sämre för dem också. Och började då på Trevise som startade upp en bank också. Mm. Där arbetade jag i flera år och sedan blev vi uppköpta av Nordea och hamnade in i en storbank. Och sen 2006 då har jag haft AMFs småbolagsfond som är väldigt roligt faktiskt. Mm.
Och den blivit stor också. Hur stor är den?
Ja, just nu är den väl på 8,6 miljarder ungefär.
Mm. Och hur kändes den där liksom, den här starka nedgången vi fick där under mars månad? Hur känns det då som att liksom, sitta som förvaltare i småbolagsfond? Antar att det var stora utflöden.
Ja, precis. Då har man ju lite nytta av att varit med, för att vad man har lärt sig under de här åren det är att när det börjar komma en nedgång, då gäller det att snabbt se till att man hela tiden har en ganska stor kassa, för att det lärde jag mig redan som analytiker på Robur, att vi var ju ute en del på såna aktiefondsträffar, att privatpersoner är väldigt, väldigt duktiga på att allokera. De är väldigt med i vad som händer. Så att som småbolagsförvaltare får då väldigt stora utflöden ganska kvickt. Och då gäller det att hänga med. Sen är de fantastiskt duktiga på att allokera tillbaka. De liksom slår alla strateger med hästlängder där. Så att de brukar liksom sen komma in med pengar lite tidigare än alla andra gör.
Det finns ju många fördelar med att vara privatinvesterare jämfört med att vara en stor institutionell spelare. Man har förmodligen en lite mindre portfölj att arbeta med och så vidare. Men ser du att de senaste åren att privatinvesterare har blivit ännu snabbare på att agera? Jag tänker på att man har tillgång till mobiltelefoner och så vidare. Och att nyhetsflödet är betydligt mycket snabbare.
Ja, i viss mån kanske, fast jag tycker nog att de alltid har varit ganska duktiga. Vad som har tillkommit är ju däremot lite av de här robotarna som håller på, och att ETF-er har ökat. Det är kanske det som gjort att marknaden varit lite knepigare, för du vet inte riktigt vad du har för aktör emot dig så att säga, när du köper och säljer. Och det har väl gjort också att de här rörelserna i vissa aktier efter rapporter eller om något händer är ju väldigt mycket större nu och väldigt mycket snabbare.
Mm.
Vilket gör att man måste, ja, antingen väljer man att inte följa dagen så där i ögonblicksbilden, men jag tycker att det är ganska kul att hänga med, och det finns ju en hel del performance på att tjäna om man är lite med matchen. Så att.
Mm. Du nämnde där att det gäller att ha bra kassa när det börjar falla. Om jag kollar på statistik från Bank of America Merrill Lynch, deras fondförvaltarenkät där, så kan man säga att i genomsnitt så har globala fondförvaltare väldigt stora kassanivåer nu. Vi såg liknande nivåer under finanskrisen. Hur skulle du tolka den informationen, att det är väldigt stora kassor hos fondförvaltare?
Det stämmer säkert. Jag har också sett det på flera håll. Däremot så tror jag kanske att småbolagsförvaltare generellt, nu gissar jag bara lite grann, men att man inte har så stor kassa, för att vad som hände i år var ju också att vi med rätta då inte fick några utdelningar från bolagen.
Just det.
Och det har man kanske ändå räknat med ibland i bakhuvudet.
Ja, verkligen, verkligen. Och hur har det påverkat dig?
Nej, men man får vara flexibel och se hur dagen utvecklas. Vad som är det svåra i att det kan ju ha varit en dag när det kommit ett antal bra rapporter, och sen så börjar den här politiska karusellen med Trump och Kina, och då kan det ju vara en helt annan börs. Så att ha allt för lång, ja, man kan ju ha väldigt långa strategier, men intradag så där så kan ju väldigt mycket hända.
Mm. Och aktiemarknaden har ju verkligen återhämtat sig här senaste månaden. USA-börsen är väl upp nästan 30% från bottennivåerna.
Mm. Mm.
Ser du den här återhämtningen på börsen som någonting som du hade förväntat dig, eller har den blivit lite starkare än kanske du har trott?
Alltså man trodde ju inte att nedgången skulle bli så pass snabb och kraftig som den blev. Mm. Man blev ju ganska överraskad där. Jag tycker egentligen att det har varit rätt konstiga rörelser de senaste åren, att det har varit väldigt mycket upp och ner och fladdrigt, så att ja, lite förvånad kanske, men man börjar vänja sig vid de här rörelserna helt enkelt.
Börsen är en plats där det mest osannolika har en hög sannolikhet att inträffa, brukar man ju säga.
Jo.
Ja. Men om vi då kollar på, de flesta större bolagen har ju rapporterat, jag kan tänka mig att du har många bolag kvar i portföljen som kanske inte har rapporterat än. Mm. Men om du drar några korta slutsatser hittills från rapportperioden?
Ja, jag brukar ju vara lite jobbig där, så jag tittar ju även på de större bolagen och för att sen se hur underleverantörer och så mår. Och jag tycker att om man tar SKF som exempel, där hade man ju också fått lite föraningar om man hade träffat några konkurrenter till dem, att den skulle kunna vara relativt bra, och de hade ju haft fördelen av att få en del fabriker öppnade igen i Kina, så att den rapporten var ju rätt så bra. Och sen har väl medparten av rapporterna ändå varit lite bättre, även om när de kommer in och man ser hur de uttalar sig lite grann om andra delen av mars, så känns det ju som att Q2-orna blir väldigt jobbiga.
Mm. Om man kollar på vinstestimat, är det någonting som du kikar på? Eller är det för svårt i det här läget?
Ja, jag tycker väl kanske att det säger ju inte så mycket just nu, och framförallt var ligger konsensus någonstans? Jag tänkte på Electrolux till exempelvis, professionella delen som kom i rapport igår då. Man kanske inte trodde att den skulle upp 30% på det, men då låg ju då förväntningarna var väl ganska lågt ställda. Och problemet är just nu att dels är konsensus väldigt svårt, för man vet inte riktigt vilka analytiker som har uppdaterat sina prognoser eller inte. Och dessutom så har ju bolagen själva tagit bort sina prognoser.
Mm.
Så jag kanske, när rapporterna kommer, så tror jag att det är viktigare att titta på riktningen på vinsten snarare än i absoluta tal.
Mm. Och framförallt hur kanske aktien reagerar på rapporten, om den blir belönad av marknaden eller inte.
Verkligen.
Ja. Om man då kollar på hur liksom, bolagen ser ut i din portfölj, vilka är de större innehaven som du har?
Ja, jag tänker kanske med större innehav då, som vilka större bett jag har i förhållande till index, så är det ju till exempelvis Nibe och Sinch som var inne och pratade lite grann om. Jag har en hel del Storytel, en hel del Bure och också Avanza till exempelvis är rätt stora innehav i portföljen.
Mm. Både Nibe, Sinch, Avanza har gått väldigt starkt senaste tiden. Antar att du har slagit index.
Ja,
på kort sikt de senaste månaderna.
Ja, nej, men portföljen har gått väldigt bra faktiskt, så att jag ligger ganska mycket före index, men som gammal rutinerad rev i det här, så vet jag att det kan ändra sig ganska snabbt.
Ja, men om vi pratar lite grann om Sinch, för det är ett jätteintressant bolag som jag vet många andra också gillar. Aktien har gått väldigt starkt. Hög värdering. Men samtidigt så är inte alla analytiker överoptimistiska än, utan det finns några som har behåll. Det finns ju fortsatt utrymme för uppjusteringar i estimaten där.
Nej, men vad som har förvånat marknaden, tror jag, från att vara ett lite tråkigt bolag där man kunde ifrågasätta hur länge bara SMS-delen skulle betala sig, så att säga, så har man ju verkligen överraskat managementmässigt då, genom att göra, i år på senaste 2 månader har man gjort 3 förvärv till exempelvis. Man gjorde viktiga förvärv de senaste 2 åren också för att ännu mer så att säga stärka sin globala ställning mot teleoperatörer, och genom det här sista förvärvet då, där man köpte en del av SAP, så fick man ju in ännu mer såna här blue chip relaterade kontakter.
Vi kom väl här i veckan, måndags kanske?
Ja, precis. Och där hade de ju också varit, vilket lite speglar ett offensivt management då. Då hade man ju varit proaktiv och tagit in pengar innan. Så att det var väl ändå så att man satt och väntade på att det kanske skulle komma någonting.
Mm. Och du nämnde Avanza, du nämnde Nibe.
Avanza tycker jag ju, det är ju verkligen... Jag menar, unga människor går ju inte in på bankkontor, så enkelt är det ju liksom. Och när man då ser hur mycket kunder de plockar in, så tycker jag att de är duktiga. De jobbar ju hela tiden med att plattformen då ska utvecklas och hänga med. Men det känns ju som att det är ju framtidens bank.
Mm. Och aktien har ju gått väldigt starkt här senaste månaden. Jag nämnde den i podden här för kanske en månad sedan. Jag och Jonas pratade lite grann om den.
Mm.
Det här är ju ett bolag som såklart gynnas av den höga volatiliteten på marknaden när privatpersoner då framförallt är inne och gör flera transaktioner.
Men sen har ju för sig pensionssidan också. Mm. Så att från att ha varit bara transaktionsberoende så har de ju en hel del i verkstaden, så att säga.
Och Nibe?
Ja, Nibe är ju ett bolag som mer ett core-innehav då. Den uppfyller ju många av de här hållbarhets- och energieffektiviseringstrenderna som man då ser. Och då kan man ju även tycka att bolag, lite mindre bolag då, som Bravida, Instalco, kommer ju också in lite grann i samma tema. Så att även om marknaden, byggmarknaden kommer att gå ner, så kommer ju staten förmodligen sätta in lite mer incitamentsprogram för renoveringar och för miljöeffektiviseringar, vilket är väldigt bra och gynnar dem. Och Instalco och Bravida också är ju... har ju också lyckats göra en hel del bra förvärv senaste tiden.
Är det ett hållbarhetscase också?
Ja, visst.
Ja. För Instalco är faktiskt en aktie som rankas högt i en Momentum-modell som jag har.
Mm.
Så jag gillar att du också gillar bolaget.
Ja, men jag tycker att egentligen avgörande för vilka aktier jag väljer är ju väldigt mycket hur man ser på ledningen, vad de har gjort tidigare, hur de... hanterar företaget och marknaden, och alla de bolag där är ju bra exempel på väldigt duktigt management.
Och kollar du någonting på värderingen på bolagen när du ska köpa eller sälja?
Ja, det är ju självklart en del, även om som sagt nu då är ju konsensus lite märkligt, men även om man tittar på, man kan ju titta på EV/EBITDA multiplar eller P/E-tal och EV/EBIT, så har du ju mer skuldsättningsrelaterat rensat då. Men även tycker jag på Sinch till exempelvis, kanske man tittar mer på ett PEG-tal då, om man tar P/E-talet ifrån att det finns tillväxten. Och kanske inte stirra sig blind på 2020-2021, utan kanske också se lite mer 2022. För när man gör de här förvärven så som Sinch i det senaste exempelvis, så får man ju med sig en hel del kundrelationer in då, i det här fallet Blue Chip-bolag. Och det, du fick med dig vid det här förvärvet också en del in i Asien, och det är klart att då måste man ju se lite grann åren framåt också.
Mm. Jag såg också att ett av dina innehav är Axfood. Är det ett sätt då att få en liten defensiv karaktär i portföljen, eller hur ser du på just Axfood?
Jo, nej men visst, de känns ju väldigt bra de här dagarna när Trump är ute och härjar. Men sen också med tanke på att vi faktiskt kommer spendera en hel del tid i Sverige i sommar. Och man kanske unnar sig lite extra gott då när man inte fick åka iväg på någon resa. Kortsiktigt drabbas de lite av att en del mindre aktörer och kaféer har ganska tuffa tider just nu. Men sen tycker jag att de dessutom har varit duktiga, om vi nu pratar trender då, att det här hälsorelaterade trenden, de har ju utökat den andelen ekologiskt med egna varumärken.
Mm.
Och det kan säkerligen gynna dem nu när folk ändå, vissa också som tyvärr inte har jobbet kvar, så kommer man ju titta lite grann av vad man köper också, priset så att säga på det man köper.
Och Axo, det är Willys och det är Coop. Om du jämför med Ica?
Ja, Ica är ju som en stor maskin och de är ju lite så att säga Amazon inom mat då. Men de har ju även bankrelaterat. Vad de just nu håller på med ett brittiskt bolag som heter Ocado, det är ju att ändra hela sin logistiksituation. Och det kommer ju kosta, det kostar ju initialt att göra det där. Men det ska bli spännande att se när de är uppe.
Det är det här brittiska bolaget som är lite grann som mathem.se.
Ja, men de har, från början så var det mest matleveranser. Men sen har de övergått mycket med att sälja just den här teknologin. De har sålt Ica då, så att de har väl ett antal sådana kunder. Och jag tror att de kom med en ganska bra rapport igår faktiskt.
Okej. Jag såg också att du äger Sweco. Kan du berätta lite kort om det bolaget? Och varför du gillar just Sweco? Afro till exempel.
Ja, precis. Nej, men Sweco är ju ett väldigt välskött bolag som ofta har hamnat högt i rating också var unga människor vill arbeta någonstans. Mm. Och det är också liksom en signal att titta på när man känner att den yngre generationen är mer om och kring sig var de arbetar. De vill jobba på schyssta ställen. Liksom. Och där tror jag att Sweco genom de förvärv de har gjort, som har ju blivit väldigt stora via det holländska förvärvet de gjorde. Och de är en ganska stor aktör. De köpte ju nyligen in sin, eller ökade sin andel tror jag, i något brittiskt bolag. Så att nu ser man ju att europeiska förvaltare börjar fråga rätt mycket kring det här bolaget.
Mm.
Och de är ju precis i sweet spot då, vad gäller just att byggnader ska vara miljöeffektiva och tekniskt rättgjorda, vattenrening, vindkraft är de ju inne på. Det skårar ju helt rätt och jag tycker att, att ledningen där också verkar väldigt, väldigt bra.
Och när man kollar då på de här bolagen, det är lite spridda skurar, olika sektorer och verksamheter. Men har du några så här speciella teman som du spelar på nu när vi är inne i den situationen som vi är inne i? Jag tänker på konjunkturen och hur till exempel Sverige har agerat med nedstängningar jämfört med andra europeiska länder.
Mm.
Finns det bolag där som kanske gynnas och så vidare?
Alltså teman, det är ju mycket, de är ju nästan lite uttjatade nu då men samtidigt kan man ju säga att digitaliseringen sattes ju verkligen på sin spets nu och den har ju snabbats på enormt mycket av vad som har hänt.
Mm.
Du har ju även hälsovård och där har jag ju en del innehav i den sektorn då, till exempel Sectra, Cellavision. Cellavision har ju lite tufft just nu därför man inte får besöka och sälja in sina nya produkter. Men det är ju bara ett kortsiktigt fenomen då. Så Biogaia gillar jag också på den här miljö eller hälsotrenden som finns till exempelvis.
Just.
Men man letar ju i sånt här läge lite mer efter de till exempelvis lokala aktörer eller de som är liksom väldigt nischade inom en viss del. Och de kommer ju kunna fortsätta växa ganska bra trots att marknaden är lite svagare.
Mm. Om man kollar på byggsektorn, NCC, Peab, de här bolagen.
Ja, jag har faktiskt valt Peab där. Och jag tycker att den rapporten som kom igår var lite missförstådd.
Mm.
Jag tycker ändå att det finns kvalitet i den här orderstocken och jag tror att tiden kommer utvisa att de som lokal aktör klarar sig bra. Jag tror också att byggbolagen generellt var lite framförsynta där kring årsskiftet och gjorde. De kände nog att den här byggmarknaden kanske inte skulle tuffa på i all evighet. Så jag tror att de gjorde lite besparingar, initierade en hel del redan då. Och sen kommer det förmodligen komma stimulanser från staten här som gör att en hel del verksamhet sätts igång.
Mm. Men är du orolig för konjunkturen? Eller, du nämnde där i inledningen att du är positiv till aktiemarknaden. Och det är klart att du tar beaktande alla massiva stimulanser både från centralbanker och finanspolitik. Samtidigt är det väldigt, jag ska säga, de flesta där ute är väldigt oroliga för att nedgång i konjunkturen kommer pressa aktiemarknaden. Hur ser du på just de här utsikterna vi har i ekonomin kontra aktiemarknaden? Hur ska man resonera?
Ja, alltså, konjunkturen ser ju absolut superdålig ut och... När man ser de här första talen i Q2-rapporterna kommer man nog bli rätt matt. Samtidigt så har vi ju successivt vant oss vid det här. Och det man nu ser, jag menar Kina och en hel del svenska bolag faktiskt klarade av Kinas nedstängning relativt bra. Och på något vis så lyckades speditörer få ut saker och ting ändå. Mm. Och de var väldigt duktiga på det sättet, så att många bolag klarar sig bättre än de kanske hade trott själva då. Och om nu Kina öppnar upp och vi ser att länder i Europa successivt börjar lätta, USA lätta lite granna, så kommer vi väl när de här rapporterna kommer kunna se kanske lite ljusa tecken framöver också, vilket gör att det kanske ändå inte känns lika nattsvart. Och samtidigt, vad är liksom alternativet till aktier just nu?
Mm. Det finns inte jättemånga alternativ, så det är TINA som man kommer fortsätta prata om.
Jo.
Jag såg statistik i morse från Kina på exporten som steg 3,5% i april jämfört med april förra året.
Ja.
Väldigt fascinerande. Sen är såklart frågan hur mycket man kan lita på den statistiken.
Ja. Men om man hör runt så att säga, bland företagen så känns det som att det har hänt saker.
Okej, ja. Och om man då kollar på hur det ser ut i Kina, Asien, de har bättre förutsättningar att återhämta sig där. Många länder nere i Europa har haft långa lockdowns.
Mm.
Kommer ju såklart pressa bolagen extremt mycket. Har du något tänkt där kring just när du går in i bolagen, deras exponering, om de har mycket exponering mot Asien, Europa, USA och så vidare? Och kan du nämna något bolag där som du har liksom tänkt på just de sakerna?
Nej, men exponeringen är ju förstås väldigt viktig och man kanske tänker så här, man ser ju bolagets hur den är relaterad till olika marknader då. Då återigen, som jag kan nämna ett exempel på en ganska nischad mönsterkortstillverkare som heter NCAB. Då gjorde de ett ganska intressant förvärv in i USA nu för någon dryg vecka sedan. Och det är väl sådana saker man får titta på. Se lite grann hur bolagen förändrar sig lite grann i strukturen. Det bästa är väl i och för sig att man har en ganska stor spridning på sin verksamhet. Men från tid till annan så kan det kanske vara bra med lokala bolag i alla fall när det blir såna här tuffa tider.
Mm. Och du som har väldigt lång erfarenhet av förvaltning, kan du inte bjuda på några stora misstag som du har gjort här genom åren?
Som ung analytiker då, när jag jobbade på Robur, så hade jag faktiskt hand om fastighetsbranschen. Och det var då i 90-talet när det var väldigt, väldigt tufft. Och då lärde jag mig en hel del där. Dels att indexrelaterade hyror inte gäller i vissa lägen och att budgetar och sånt där kan ändras ganska drastiskt. Alltså man lärde sig att inte tro på allt man blir serverad eller läser. Och däremot kan jag kanske i efterhand säga, jag har faktiskt tänkt på det, att man blir lite smartare med åren i det här jobbet faktiskt.
Mm.
Vilket kan vara glädjande. Och jag kan väl i efterhand säga att det är ganska bra att man har gått på en hel del smällar, för att det gör att man verkligen fattar hur det är. Mm. Och vad man gjorde fel, vad man måste gräva vidare i, vad man inte kan anta. Och nu är det ju en del ganska unga analytiker på marknaden, på säljsidan, och inte för att jag önskar dem olycka, men det bästa är väl om en analytiker åker på en 2-3 riktigt dåliga case, för då kan man börja jobba upp sig igen och bli riktigt bra och förstå att man måste kanske tänka själv och tänka annorlunda. Mm. Därför söker jag ofta information från alltså dels från företagen och dels från lite större företag för att förstå hur de ser på det hela. Men även branschorgan och onoterade konkurrenter eller andra konkurrenter, utländska. För att man lär sig alltid, man kan snappa upp ett och annat och försöka lägga det här pusslet då som är så svårt.
Just det. Du var inne lite grann där på just fastighetsbranschen. Notera att du har Fabege, ett bolag där i portföljen. Kan du inte berätta lite grann om varför just äger Fabege och hur du tror på liksom fastighetsmarknaden?
Då måste man titta lite grann på index. För index, småbolagsindex, så väger alltså fastigheter 20%. Så att jag känner knappt någon som är fullinvesterad i fastigheter. Utan min andel kanske ligger på 14% nu då, och då har jag valt några av de större fastighetsbolagen och undvikit dem i för mycket hyres, alltså detaljhandelskunder. Och det är väl så man får spela det spelet, men man kommer alltid vara by default underviktad i bolagen, men då känns det bättre att ha lite av de här större.
Just det. Och Fabege är just kanske också ett bett på kontorsmarknaden i Stockholm.
Ja, den kommer ju ta stryk den med, men den kommer klara sig lite bättre då. Så att jag har ingen sån här jättestark uppfattning i fastighetssektorn, utan tycker att det är bättre att hålla sig till de större med lite bättre likviditet också. Mm.
Vilka personliga egenskaper tycker du gynnar förvaltare eller investerare, eller egenskaper som missgynnar förvaltare och investerare?
Nej, men man får kavla upp armarna helt enkelt, det är ett tufft jobb, det är väldigt, väldigt mycket information, men det är väldigt spännande. Du kan ju avgöra själv naturligtvis hur mycket tid du vill lägga ner, men jag tycker att det är fantastiskt roligt att följa de här bolagen, och du får en helt annan erfarenhet om du har följt dem noga under ett antal år, för att då kan du ganska snabbt, när det kommer såna här rapportdagar, när det bara dundrar in rapporter, så kan du ganska snabbt så att säga sålla ut vad som var bra eller dåligt i den där rapporten. Och sen är det kul också, för att de som sagt hittar ju på saker och köper bolag. Så att, jag menar, ett bolag som man ska återkomma till Sinch här, de har man ju fullt upp med att hänga med, för det händer ju saker hela tiden.
Men växer de bara med förvärv, eller har de även en organisk tillväxt?
Nej, de har ju en organisk tillväxt också. Men genom vissa förvärv har man verkligen lyckats spreada verksamheten. Och det är det jag menar när du kanske får titta på 2021-2022, därför att då har de ju integrerat de här nya bolagen. Så att du kan ju inte stirra dig bild kanske blind på dagens värdering, för att då ligger du ju lite efter.
Just det.
Man måste vara nyfiken. Man måste kunna erkänna, vilket kan vara ganska svårt, att man har fel ibland. Och framförallt kanske börja varje dag med att ifrågasätta egentligen hela portföljen, och det är väl kanske det svåraste. Och man lär sig också att, jag menar, om man gillade bolaget och bolagsledningen från början, då, och man tycker i ett längre perspektiv att bolaget är väldigt bra, om de då går på en mina, det kan vara liksom någon valutaeffekt man inte hade tänkt på, något förvärv som i grunden var bra men att man skulle integrera det blev lite jobbigare. Då får man ju försöka vara lite långsiktig, för då får man ju fråga sig vad man egentligen gillade med bolaget.
Mm. Men samtidigt så måste det vara väldigt svårt att kunna då skilja på om det är något tillfälligt eller om det verkligen är någonting som ett trendskifte i bolaget. Och när man har investerat så mycket tid på att lära känna bolaget och träffat ledningen och liksom bildat en, skapa en relation med dem, så måste det vara väldigt svårt att bara kunna liksom sälja av ett bolag helt.
Jo, det, men som sagt, det har man väl också lärt sig med och tvingats till när man då får utflöden ur fonden, att då får man verkligen ifrågasätta allting, och då har man ju lite grann kniven mot strupen, så att då åker en del ut. Det måste ju bli så.
Mm. Det som hände här i veckan med SBB, hur agerar man som en förvaltare där när det kommer insider misstankar i ett bolag, om du då har det bolaget i portföljen? Är det så att man skickar ut det direkt eller väntar man på mer information? Hur skulle du göra rent hypotetiskt?
Ja, nu lyckligtvis hade jag ju inte den aktien. Nej, man väntar på mer information helt enkelt. Man kanske kan ta, nu äger inte jag Hexagon, men alla turer runt Ola Rolén, så kan man ju ändå säga att Hexagon är ett fantastiskt fascinerande bolag med extremt tekniskt avancerade produkter. Mm. Och där brukar jag faktiskt lyssna in på deras telefonkonferens, framförallt sista minuterna då de går igenom nya produkter. Och då får man ju lite vägledning om vad som kommer här framöver. Det är väldigt spännande, och det är väl det bästa tipset man kan ge till en som ska börja med förvaltning, att man måste vara, det underlättar i alla fall, det blir mycket roligare om man är lite nyfiken.
Just det, nyfiken. För att runda av samtalet så har jag en liten avslutande fråga här. Vad är det för insikter idag som du önskar att du hade för 10 år sedan?
Det är väl att ledning och management är A och O, och att man verkligen ska fundera på inträdesbarriärer, risk för prispress och kopiering så att säga. Ja, det är väl egentligen det viktigaste. Och sen att man lär sig mentalt att kommer ny information måste man beakta den så att säga.
Stort tack för att du kom till Börsnack.
Tack, tack.
Tack för att du lyssnade på veckans avsnitt. Jag hoppas att du tyckte det var lika intressant och lärorikt som jag. Glöm inte att följa IG Sverige på Instagram, där jag lägger upp marknadskommentarer med deras story-funktion där. Så att gå in på Instagram och sök på IG Sverige. Glöm inte heller att det inte är några rekommendationer i Börsnack, utan endast observationer. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej.